Men i Hebreerne 8,6 så står det at Kristus har fått en så mye bedre prestetjeneste. Legg merke til ordet bedre tre ganger. Liksom han er også mellommann for en bedre pakt som er lovfestet på bedre løfter. Så når du leser Hebreerbrevet, så er ordet bedre en av nøkkelordene. Og det som går igjen i hvert kapittel, det er forholdet til det gamle. Altså, alt ved det nye, alt ved Jesus er bedre enn den gamle pakt. Så jeg skal ta med fire kontraster fra vers 8 til 13, for å se hvor mye bedre den nye pakt er. Når vi leser om den gamle pakt, så vet vi at i 2. Mosebok 19, vers 5, så talte Gud til Moses, og så sier han at dersom, altså når Moses taler til folket, Gud taler gjennom han til folket, dersom dere, ser vers 5, hører min røst og holder min pakt, da skal dere, og så videre. Så det var et dersom i den gamle pakt, en betingelse. Ordet dersom betyr at det var betingelser de måtte holde for at de skulle være, så står det, for at dere skal være min eiendomsfolk, står det videre. Så vet vi at den generasjon som gikk ut, den omkom i ørkenen. 40 år i ørkenen, og alle som gikk ut fra Egypt, unntatt Josua og Kaleb, pluss en til. Husker dere han tredje som gikk ut? Det var Josef. Ja, det var jo Josef, vet du. Det er verdens lengste begravelse. Han nekta å bli begravd i Egypt, så han, den bar han i kista gjennom alle de årene. Det er jo han, det står han ga påbud om sine ben ved slutten av sitt liv. Han skulle være med å innta landet. Da har du tro, vet du. Det er, når døde ben beveger seg, så det er illustrasjon av oppstandelseslivet. Så omkom de i ørkenen, generasjonen, og så taler Gud igjen i 5. Mosebok 28. Dersom dere lyder min røst og holder alle bud, og så videre, så skulle Gud stille opp. Og vi kjenner problemet i Hebreerne 8, vers 7, står det at hvis det ikke hadde vært svakhet ved den gamle pakt, så hadde det ikke vært behov for en ny. Men det var en svakhet ved den gamle pakt. Ikke at loven, den var hellig og den var god, men det er et problem, og det er mennesket. Mennesket har ikke de kvalitetene at det kan oppfylle Guds lov. Så den var ikke gitt egentlig for at mennesket egentlig skulle klare, for det finnes ikke mennesker som har den kvaliteten unntatt Jesus. Den var gitt for at, jeg vil ikke si det på nordlending, men det, ok, jeg sier det likevel, for at alle skulle holde kjeft, for at hver munn skulle lukkes. Loven ble gitt for at hver munn skulle lukkes. Du tåler det, du som har avstamning. Ja, fine. Så det var ikke noe kjekt lenger. Men det altså var et dersom. Det var en sånn 50-50, en gamle pakt. Dersom Israel, hvis dere oppfyller deres del, så skal jeg oppfylle min del, sa Herren. Så kommer den nye pakt, og den er profetert om i Esekiel 36. Hvis du leser det kapitlet, så sies det, jeg vil, jeg vil, jeg vil, over 20 ganger, ikke et eneste dersom. Og du leser det i Hebreerne 8, vers 8-10 og vers 12, så står det, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, i de få versene. 5 ganger, uten et eneste dersom. Og det er dette her som er så viktig for oss å få tak i. Det er at den nye pakt, den er ikke 50-50. Hvis min gudsrelasjon i kveld var bygd på 50% Guds nåde og 50% min evne til å holde bud og regler og betingelser, ville jeg vært utrygg. Ville ikke ha noen fred, ville aldri visst om jeg kunne nå opp til noe som helst. Hvis min gudsrelasjon i kveld var 90% nåde og 10% meg selv, ville jeg heller ikke vært trygg. Selv om det var 99% nåde og 1% som jeg måtte oppfylle, kunne ikke være helt sikker. Det som gjør meg trygg som kristen, det er at dette er ikke 99-1, det er 100-0. Det sies at alt dette er av Gud. Det som var umulig for loven, det gjorde Gud. Så det som gör oss trygg som kristna, det är att på tronen sitter Jesus som mellanman för en ny pakt. Och nu må det höra där unga. Jesus på tronen, evangeliet är att allt han har gjort och allt han är Guds gave till dere, slik att Gud ser oss i Kristus som Kristus är. Detta är nästan för gott att vara sant. Men den nya pakt är mellan fadern och sönnen från evigheten av. Så han är vår representant som sant människa på tronen. Är han vår representant och allt han är och allt han har gjort är Guds gave till dig och mig. Och det är goda nyheter för skröpliga folk. Det är detta som kallas evangeliet, som är en Guds kraft till frälse för världen som tror. Amen. Jag säger amen. Detta här fryder jag mig över. Jag vet inte hur du har det. Men är inte det goda nyheter? Hallå, är du här? Det är goda nyheter. Du ser i nästa kapitel, detta var vanskligt för juden att fatta. För de var vant med, där som vi gör vårt ska Gud göra sitt. Så i nästa kapitel, kapitel 9, så börjar författaren av Hebreerbrevet. Någon tror det är Paulus. Det spelar ingen roll, det är i alla fall Gud som har talat. Jag tror gärna det är Paulus, men vi kan ha någon debatt på det. Men där byter han ut ordet pakt med testament. Och det samma grekiska ordet diateke brukas som ett testamente. Och i testamentet så är det en som bringer arven och ger arven. Han ger allt och så är det en som mottar allt av arven. Det är inte 50-50 i ett testamente. I testamentet, när han som ger, han är död, så är testamentet trådd i kraft. Och hela frälsesverket är gitt dig av nåde. Och det smadrar vår stolthet. Det smadrar all egen ära. Vi är mottagare. Himlen, frälsen, Kristus, allt vad Gud har att ge, gis dig av nåde. Och det smadrar vår stolthet och gör oss till sanna tillbedare av den levande Gud. Amen. Så det är ny pakt, den är betingelseslös. Det betyder inte att det inte är betingelser i kristenlivet. Efter att du är frälst så står det om att där som du blir i ham och han blir i dig, där som. Så står det om att, och så vidare, det är Johannes 15 om att bära frukt. För att bära frukt som är leva i närsamfunnet med Jesus. Men då snackar jag om hvordan du kommer in i frälsen. För vi var döda i våra synder och överträdelser och döda kan inte prestera. Du var helt avhängig att Gud ger dig frälsa och nåde. Så det är vidunderligt. Detta är helt annorledes än alla religioner. I alla religioner så håller man på att kultivera på gamla Adam. Pröva att få han på banan och få rätta han upp. Men Golgata, korsdöden, betyder game over för gamla Adam. Den avslutning av det gamla. Och i uppståndelsen är Jesus stått upp igen och på tronen i himlen sände sin ånd för att producera, reproducera sitt liv i oss. Så när vi har tagit emot Jesus har vi en gudomlig inflytelse på vårt invortes människa som heter Kristus i oss. Hoppet om härlighet. Amen. Så det är den första kontrasten. Den gamla pakt var det betingelser. 50-50. Gör, hvis det gör det, deres, så ska jag stilla upp. Och vi känner historien. Människa, det var gitt för att demonstrera för hela mänskligheten i Israels utvärdelse som ett demonstrationsfolk. Att människa, sån som det i sig själv, inte kan leva med Gud. Vi tränger nåde. Det andra, det är att den nya pakt är på det inre plan. Det står i vers 10 att han ska skriva sina lover eller sin lov i vårt sinn. En gamle pakt så var allt på utsidan. Så det var en två lovtavlor och så skrev Gud reglementet. Så var det ett reglement som sa du skall och du skall icke. Men i 2 Korinthierbrev 3 står det att i den nya pakt, och detta är fantastiskt, när Jesus står upp igen och vi har ett kristent möte, så betyder det faktiskt att när vi förkynner Kristus, förkynner vi inte om en som levde för 2000 år sedan, men det är en gudomlig förmedling av natur, gudomlig natur, under förkynnelsen. Paulus brukar sådana ord att han skriver Kristus på hjärtets kötavlor. Så det är en dispensing eller en förmedling av gudomlig liv när Kristus blir förkynt. Så detta är unikt, det är ingen möter som har något liknande. Alla religioner talat om en grundläggare som en gång levde och gav någon livsprinciper som den skulle leva efter. Men vi har ett problem, det är att Jesus är här ikväll. och vill, han vill ha ett, han vill in i livet ditt. Han vill ha ett ord med. Han vill ha sitt inflytelse över vårt liv. Så i den gamla pakt var allt utbortes, och i den nya pakt är allt inbortes. Han skriver livet in i oss. Jag har av och till brukt en illustration. Kona syns så, han är inte någon käck längre, för jag brukar snacka om katten min. För på 90-talet, jag hade i menigheten vår i Skunneshamn, hade vi en äldre syster som jag fick i uppgave att följa upp. Och slet lite psykiskt, så jag var besökt henne kanske i 15 år, ukesvis, när vi var hemma. Och så hamnade hon på dementavdelningen efter hvert. Vi fortsatte där då med möter. Men denne äldre damen hade då en katt som fick kattunga. Och så såg att det blev så väldigt charmerat, en sån där långhårig skogskatt som ja, han var som en liten öster, så varken fram eller bak på han. Så hon såg att jag var begeistrad för katten, så spör hon en dag: "Vill du ha den katten?" Och jag visste ju att kona var nog lero, vet du, för så lejer den här historien. Jag visste hon var skeptisk. Jag får inte lov att säga att hon jobbar på lägecentret. Att det kunde vara smitta, så det, men nu har jag sagt det likaväl, så jag får ta käften efterpå. Men det var katta, ja. Och så visste ju jag visste att hon var skeptisk. Och jag visste också det att hvis jag hade med katten bara till låns, så vill han besegra kona efter en par dagar. Så efter 2-3 dagar så blev vi enig om att det kunde få med katt. Och den var i grunden flott att ha en katt i huset. Han hade god inflytelse på guttene våra. Så jag får fram något mjukt i dyr. Men det jag skulle säga, det var att jag fick ha den katten på någon betingelser. Det var att jag måste dressera han, eller jag måste lära han hur han inte skulle vara. Sånt som med mat och kökenbänk och sådana ting. Det var det viktigt. När han gjorde rätt så var jag mild i stämmen och uppmuntrande. Och när han gjorde fel så skulle jag vara sträng. Så det faktiskt så virkade som jag fick dressur på katten. Så det virkade som katten efterhvert fick folkskick. Intill en dag att katten trodde jag var ute. Då var han som en katt skulle vara. Då var han uppe på bänken med en gång. Så det visade sig att det var ingen inre förvandling. Det var bara jag som stod där som en sträng lov. Det var loven han var rädd. Så den handlade inte ut från att det här var lystbetont. Den handlar ut från frykt. Och så är det med reglemanger och loven. Den kunde inte förvandlas invändigt. Den kan få dig att handla när du ses av människor. Men mens nåden kan omskapa ditt invortes människa. Så, och det är när det står om att han har skrivit sin lov in i våra hjärtor. Så är det inte Moseloven. Men det är ju i Romerne 7 står det att det kommit in en ny lov. Moseloven döde. Alltså den Moseloven. Det står att den tog anledning av budet. Och det som var åndelig och hellig och gott dräpte Paulus. Den blev drapsvapen på grund av synden. Inte på grund av loven var god och åndelig. Men på grund av synden så virkade den inte liv. Den virkade död. Och så spör han: vem ska fri mig från detta dödens lägen? Och så kommer Romerne 8. Gud vare tack. Livets ånds lov har frigjort oss. Så det du har i ditt hjärte, det är inte Moseloven, det är livets ånds lov, det är Kristi uppståndelsesliv. Så allt liv har sina lover. Ett äpple tre har sin lov, det producerar äpple. Ett plommeträ har sin lov, det producerar plommer. Och det livet du har inne i dig producerar åndens frukt, som är kärlighet, glädje och fred. Amen. Så i den gamla pakt var det ett reglemang. Men i den nya pakten, den uppstanden, är relation till den uppstanden Jesus. Amen. Det är ingen religioner som är i närheten. Alla har reglemanger som man ska pröva att leva efter. Mer eller mindre misslyckat eller ett hopplöst system. Men Jesus lever, det är påskens budskap. Jag vet under det. Därför är detta här annorledes. Evangeliet är ett annorledes budskap. Det är... Vi läste det i morges, hade besök av familjen till Sveinung, och vi läste "Vis Kristus icke var uppstanden", som vi firar i morgon, så var allt fånyttes. Det är ett nytt skapeverk. För det tredje så var den gamla pakt gjorde oss på en måte conscious, alltså syndbevisst. Och det är ju nästan otroligt. Hvis vi läser Hebreerbrevet så sägs det ju, och hvis du läser också Gammeltestamentet, vilket maskineri av offringar. Det var alltså offer var morgon, var kväll och i helgen, alltså på sabbaten, blev de offringarna förstärka. Högtiden blev de förstärka. De höll på i 1500 år, undantaget de åren när de var i Babylon, och bar fram dessa offringar. Och det är nästan för oss omöjligt att fatta att bara vid Salomos tempels invigelse bar den fram 142 000 offer, minst är nämnt. Och så säger Hebreerna 10 att blod av bocker och kalver kan inte ta bort synder. Tvärt emot blev det en påminnelse av synder, så när den bar fram dessa offer så blev den minne om sin synd, för visst de hade tagit bort synd så hade de inte behövt bära flera offer. Men den blev en påminnelse, så det blev minne, det blev synd-conscious, alltså det blev syndebevisst. Men så står det i vers 12 i Hebreerna 8. Och det står också i Hebreerna 10. Alltså i kapitel 8, vers 12 står det att deras synder kommer jag icke i hu. Är det fantastiskt goda nyheter? Dina synder kommer han icke i hu. När han ser dig genom sin sön med sin högra hand och ser oss alla genom Jesus. Så stärkt talar Jesus, så stärkt är Golgata-verket, att när han ser på den som är i Kristus så kan han si, deras synder kommer jag icke i hu. Jag syns jag är vidunderlig. Det är goda nyheter, Torbjörn, för skröpliga folk. Och så står det i detta fantastiska kapitel 10-14. Med ett offer har han för alltid gjort den fullkomna som blir helget. Det är också nästan obegripligt att fatta vad det betyder. Med ett offer har han för alltid gjort den fullkomna. Och det betyder för alltid täcker framtiden vår. Det betyder att alla synder i fortid, eller nutid och framtid är sona. Och nu tänker kanske någon som har invändningar. Jag husker jag hade en mötekampanj i Brasil. Och så blev jag sittande på flyet sammans med en chef i Hydro. Så han spurte vad han skulle. Jo, han drev med några oljegrejer nere i förhandlingen. Vad jag drev med? Jo, jag drev också med olje, sa jag. Ondens salvelse. Och så vill han veta, ja, är du katolik och sånt, eller vad är du för nå? Nej, så sa jag att vi förkynner nådens budskap, frälst av nåden. Och så vill han veta vad det var. Så förklarade han det att jo, i Kristus evangeliet så är alla människets synder sona, allt är gjort upp. Men så visste jag det att när du inte har onden så hörer du hörer ofta fel. Du klarar inte att höra vad som sägs. Så det han trodde var jag sa att hvis alla synder är sona så är det okej, okay, det bara fortsätta att synda. För att nåden, Paulus spör ju, för att nåden ska bli ända större. Men det som man inte förstår, det är ju att när du tar emot Jesus så kommer onden över ditt hjärta och flyttar in och du blir tempel för den helige ande, så du har en gudomlig inflytelse. Så om du synder så vill Gud börja ta itu med dig. Han börjar och akkurat som barna våra. Hvis vi ser barna våra gör fel, så när mamma och pappa av och till är stränga med dock, så är det för den vill dockers bästa. Amen. Ja, den vill att det ska gå väl. För det är en del krafter, och i ungdomstiden är det en del utfordringar. Och vi rives och slites lite av ting. Och detta här är världen kommer in på oss och så vidare. Och när mamma och pappa är bestämt i kärlighet, så är det för att den vill vårt bästa. Så Gud signer och gå på möter och hör evangeliet. Hör dock fri och hör dock, ser dock glad i Jesus. För det är verkligen ett vidunderligt liv vi har med Jesus. Så i den gamla pakt så blir det bara synd. För det var ingen synd som blev sona. I en ny pakt så står det, deras synder kommer jag icke i hu. Jag syns jag är vidunderlig. Du ser, du kan huska det. Och fienden kan minna dig om det. För det står, han är vår bröders anklager. Och andra kan minna dig på det. Och du kan ha, hvis du är en följsam själ, så kan du ha självfördömelse. Och många fördömer sig hela livet. För det är skrudd samman, följsam och sånt. Men det som är avgörande, det var Guds ord säger. Och Bibeln säger att med ett offer har han för alltid gjort den fullkomne som blir helighet. Så jag säger, har du aldrig sagt halleluja för? För får du inte någon bättre anledning? Amen. Det är vidunderligt. Det är Jesus. Det fjärde kontrasten, vers 13, så står det om den gamla pakt. Står det att det som är gammalt, det är när ved att bli borta. Alltså judedomen var ju färd med att fasas ut. Ifrån Golgata till år 70 blev det fasa ut. Så den var när ved att bli borta. Judedomen och Moseloven, och här är det en del förvirring. Väldigt många vet ju att den gamla pakt är över, men så är det med Moseloven som är knyttad till pakten. Vill han dra med sig enkelte ting från Moseloven vidare? Men Paulus spör ju i Galaterna 3:19, vad skulle loven till? Så visst du läser Galaterbrevet 3, vers 6-29, så ser du hela frälseshistorien i Galaterna 3, 6-29. Och det som vi tänker vanligtvis de två pakterna, att först kom Moses och loven och så kommer evangeliet vid Jesus. Men om du läser nöje där, så sägs det att evangeliet blev förkynt för Abraham i första Mosebok. Loven blev gett i andra Mosebok, men för loven kom förkynte Gud detta evangelium för Abraham. I dig ska alla jordens släkter välsignas, vers 8, och i vers 6, Abraham trodde Gud och det blev regnat han till rättfärdighet. Så Gud förkynte evangeliet först för Abraham, för loven kom. Och då spör jag, så står det att loven blev lagt till för överträdelsernas skull. Och då spör Paulus, vad skulle då loven till? Jo, den blev lagt till löftet till evangeliet, in till ätten kom som löfte i allt. Och ätten är Kristus. Amen. Det fortäller mig att loven var midlertidig. Det var en inskutt parentes. Evangeliet är Bibelns budskap. Evangeliet blev förkynt i första Mosebok. Så kom den gamla pakt in med loven. Och den, vad skulle den till? Den blev lagt till, in till, märkte detta, in till ätten kom som löfte i allt. Och det, vem är ätten? Alltså inte ättlingar som det flera, men som en, det är Kristus. Och Kristus är inte bara Jesus. Men i vers 28 och 29 säger han att de som tror på Jesus, både jöder och hedningar, träll och fri, alla som tror på Jesus är Abrahams ett. För när du tror på Jesus blir du ett med han. Så Kristus är den kollektiva nya skapning som är salva Gud. Husker det bilden från Psalm 133. Det är som den gode olje som flyter ner på hodet på Arons skägg och på sömmen hans klädebånd. Med legeme är menigheten, Guds folk och hode Kristus. Så här har vi fyra kontraster. Vi kunde ha haft många fler. Men nu ska vi ju ha lite rike kaffe också ikväll. Och så ska vi ha sång av våra vänner först. Så vi ska inte dröja det ut. Vi ska bara dra det samman. Men den nya pakt, vänner. Den nya pakt är dynamit. Och det är det enaste som kan få fienden till att, alltså du kan besegra fienden, du kan inte besegra fienden med dina egna ansträngelser, men att förstå den nya pakt är dynamit för dig. Att allt Jesus, han är mellanman för en ny pakt, en representant sitter på tronen som vår representant, och allt han är, de goda nyheterna, en gave, allt han är och allt han har gjort tillregnes den som tror på han. Jag känner det av och till, men av och till känner jag ingenting. Och jag bryr mig inte om vad jag känner. Jag bryr mig om vad Bibeln säger. Och Bibeln säger att jag är en ny skapning i Kristus. Så det första, den gamla pakt var dåligare. För den var byggd på att Israel skulle leva upp något som de inte hade kapacitet till. Den nya pakt är betingelseslös. För det andra, den gamla pakt var utbortes ett reglemang. Den nya pakt är inbortes relation, hjärtat i relation till den uppståndne Jesus. Det tredje, den gamla pakt gjorde dem syndcentrerat. I den nya pakt är du syndfri. Du är syndfri i betydningen, inte att du inte har ett kött så du kan fejla, men du är syndfri i betydningen att Gud ser dig i Kristus utan synd. Skönner du skillnaden? Ja, vi egentligen så är ditt fallna kött akkurat sånt som det var för. Så köttet är inte blivit helliggjort. Så du har möjligheten till att fejla sånt som för du blev frälst. Men när Gud erklärar att deras synder kommer icke i huvud, så att vi är syndfri i betydningen att han ser oss i sönnen och att han tillregnar oss hans rättfärdighet. Amen. Och det fjärde, den gamla pakt var hela tiden midlertidig, var icke men som det ändliga ordet. Den nya pakt är evig, den är mellan fadern och sönnen från evighet av. Och den är realiserad med Jesu kom in i världen. Hans död, uppståndelse och intagelse på tronen sände ondens liv in i oss. Priset vare Herren. Amen. Och detta, mina vänner, sånt evangelium må jag ha för att trives. Jag kan inte ha en kristen liv i 20, 30, 40, 50, 60 år hvor jag är nedtryckt av fienden och fördömelse. Och jag inte har ett evangelium som sätter fienden på plats, sätter alla hans anklagelser på plats. Jag måste ha ett evangelium som sätter mig i frihet. Det gör det gott att leva. Priset vare Herren. Far, nu tackar vi dig för påskens budskap. Tackar dig för församlingen ikväll. Och tackar att allt med oss, du vet allt. Du vet alla synder och eländighet med oss människor. Men tack att det fullkommet uppgör på Golgata. Och nu ber vi också att den helige ånd får komma på plats så vi kan få en ny rättning. Att vi inte fortsätter vårt gamla liv. Men att vi har en ny ånd och ett nytt hjärta över oss. Så vi kan leva ut ditt liv i denna världen. Tack ska du ha, Jesus. Tack dig för ungdomarna. Ge dem liv och hopp och la dem fryda sig i dig, far. Tack ska du ha att du styrker föräldrarna. Och ger oss som är föräldrar visdom. Till att handla rätt och handla med nåd och kärlighet till både barn och barnebarn. Tack ska du ha för det. Så vidunder du att vara frälst, Herre. I Jesu namn. Amen.